Söndag 16 december börjar alltid med datum. Det gillar Frida Faglund och vet hon vilken dag det är och att det är jag som är programledare. Det är Allsvensk podd ni lyssnar på. Sitta här insjunken i det här goa rummet. Kanske skulle låta ut biljetter till det här goa rummet så man kan sitta här och njuta av poddarna som äger rum här inne.
Jag gillar också att ha en whiteboard-tavla här inne som jag aldrig har sett användas.
Nej, det har aldrig skrivit sånt på den.
Jag förstår inte riktigt.
Nej. Det måste ha varit ett litet mötesrum. Diskussionsrum tidigare och så blev det en poddstudio.
Ja, det är klart.
Så kan välkommen, är det 1, 2, 3, 4 eller 5 plus på dig?
Nej, det är nog 2 plus faktiskt. Ja, det ska mycket till för att det ska vara mer än 2 plus. Och jag har haft min lilla vinterdipp redan, så att nej,
du har redan varit 1 plus alltså.
Mm, jag var 1 plus förra veckan.
Så nu är det godkänt.
Nu är det godkänt.
Du är aldrig som Glenn, vaknar 4 plus och är 5 plus på eftermiddagen. Och sen nästan 6 plus när han går och lägger sig.
Jo, det kan hända. Jag har ju extrema humörsvängningar, men så att det kan hända att jag vaknar upp och så känner att världen ligger framför mina fötter. Jag kan ta mig an vad som helst.
Mm,
jag kan också vakna upp och känna att nej, jag går och lägger mig igen.
Ja, det är. Så har det varit. Ja, Allsvenskan är slut sedan en tid tillbaka. Jag drog iväg på semester när den tog slut.
Vi sa det bra.
Vi har jobbat med annat. Därav inga avsnitt. Men så tänkte jag att vi skulle göra ett bara för att det är kul med julklappar och sånt. Ja, jo, det är ganska kul. Men hur som helst, jag gjorde något kamikaze-tips där när jag tippade Allsvenskan 2019, vilket är ett idiotuppdrag.
Hur vågar du tippa GIF Sundsvall i botten i år igen?
Ja, precis. Jag gjorde inte det förra året, kan man ju stryka under. Jag tippade dem på 13:e plats, precis samma position som de hade året innan, för att jag trodde att de skulle stanna kvar, men inte bli mycket mer än det. De blev några positioner högre upp i tabellen, vilket var extremt imponerande. Om man har läst min motivering så står det att jag inte vill att det ska gå illa för dem och att jag har gillat det jag har sett, och jag skojar också om vad vet jag när jag säger att Batanero och Linus Hallenius och William Eskelin ska lämna, och nu vet vi att Hallenius ska ju inte lämna för att Expressen har ju skrivit att han har skrivit på ett 5-årskontrakt. Så att det jag såg i spårkulan var ju helt åt skogen, vilket gör att GIF Sundsvall inte kommer ramla ut, för som jag ser det så var ju Linus Hallenius den pusselbiten tillsammans med David Batanero som skulle göra att det skulle antingen gå ungefär lika bra igen eller åt skogen, och nu är ju 50% av dem kvar.
Men det är ju skönt att du får åtminstone ytterligare en chans att tippa tabellen. Det här var ju bara ett litet försök att se in i spåkulan.
Ja. Och så får vi se. Ja, det var ju två lag som jag stack ut med egentligen. Den ena var ju GIF Sundsvall och den andra var IFK Göteborg. Och där hittade jag också på, eller försökte se, att de skulle värva ett par gubbar. Vi får väl se om det blir så. Mm. Det verkar ju inte finnas så mycket pengar där. Precis som i Sundsvall. Sen så ska man väl tillägga att han är inte presenterad än Linus, även om jag inte tror att han drar. Och jag tror ändå inte att det kommer gå lika bra för Sundsvall efter att han färgen drar därifrån. Men det återstår väl att se. Jag tror absolut inte att de kommer åka ut när de får behålla Linus och Batanero och Eskelin, utan de kommer ju stanna kvar.
Ska vi prata lite om januari-turnén och faktumet att Linus Hallenius inte var med i den truppen? Han kanske står som någon sorts reserv, vad vet jag. Men han var ju inte med i den första truppen som Janne Andersson tog ut. Och det var lite förvånande ändå, med tanke på att han har varit en av de främsta målskyttarna i Allsvenskan.
Och att Janne saknar anfallare.
Mm. Ja, det kan man tänka sig.
Och jag kan väl till viss del förstå hela den här grejen med att Janne vill satsa på lite yngre spelare. Sen samtidigt så finns det ju ganska många motsättningar i så fall i truppen. Så att jag vet inte riktigt hur han har tänkt där.
Jo, absolut. Janne har ju uttryckt flera gånger att han tycker att eller han vill att någon ska komma fram, någon yngre förmåga utomlands och slå igenom, typ så här Svanberg och sånt. Att det är det han vill se, att någon mer tar det steget. Sen så är det här en januari-turné där man inte kan använda den typen av spelare, så då borde inte det vara ett problem. Och jag tycker väl definitivt att man borde kunna testa att se vad Linus Alenius har att komma med under en sån turnering, utan tvekan, i och med att han har gjort så pass mycket mål.
Mm, född 89, är det över då livet?
Nej, det tycker jag inte. I och med att Paulinho har diskuterats. Mm. Och han är ju äldre. Sen har ju Janne sagt att han är i en annan kategori än andra spelare. Och då har vi pratat om det liksom riktiga landslaget, inte januari-turnén, landslaget. Men man tycker ändå att man har väl råd att testa Linus under det. Mm. Utan tvekan. Nu blir jag lite nyfiken på att kolla på den där januari-turnén. Är det några andra saker som...
Ja, det var väl i så fall att Daniel Sundgren inte är med. Och det var väl rätt många som höjde på ögonbrynet av förvåning över det faktumet.
Gör du också det?
Ja, jag gör väl det sett till vilka övriga. Nu ska det sägas att jag inte hela truppen i förminnet, men jag vet att när jag såg vilken trupp det var, så det är klart att man kan hade kunnat argumentera för att även han ska vara med. Han är 28 år. Där håller väl inte riktigt heller det här ålderstänket, tycker jag. Om det nu är så att Janne tycker att han är lite för gammal.
Johan Larsson är med. Och bröderna Andersson är med. Och det är väl de på den kanten.
Mm.
Som går före honom då.
Mm, och Johan Larsson, det är ju helt förståeligt.
För att han är ju ändå ganska nära EM-truppen i sig. Sen så vill han väl...
Och han har
sen
gjort en fantastisk säsong.
Andersson har varit med tidigare, va? Eller? Joel eller Adam? Joel har inte Joel varit med innan i januari-turnén?
Jo, det måste han ha varit. Tycker jag har ett svagt minne av att...
Ja, jag tror det. Och det är väl det. Jag hade inte samma problem att han inte var med, faktiskt.
Oavsett vad så...
Johan Larsson är 28, han är 90.
Mm.
Och han är ju som sagt nära...
Ganska lik Sundgren också till utseendet. Alltså de är ganska lika varandra.
Och han har varit med i den stora truppen, de är lika gamla och han är närmare... Han är ju närmare det riktiga landslaget. Och sen så väljer då Janne att ta med en yngre förmåga. Så att, nej, jag tycker inte att det är så konstigt. För mig är det lugnt. Men sen kan jag förstå att folk eller höjer på ögonbrynen som ändå har sett. Och man kan alltid ha åsikt av att vissa spelare kan ses som lika bra. Hur mycket har man sett Johan Larsson i Brönnby om man följer Allsvenskan till exempel? Inte speciellt mycket. Och ställer man då Daniel Sundgren mot Johan Larsson. Jag kan inte säga att jag har sett Johan Larsson i så många matcher att jag säger att han är mycket bättre eller lite bättre än vad Sundgren är. Sen tycker jag Sundgren har gjort det bra. Jag tyckte också att...
Det är ju lätt att vifta bort januari-turnén som någonting som inte spelar någon roll eftersom att det är ett gäng, alltså det är ju inte ens B-laget, det är ju C-laget det här.
Ja.
Sen samtidigt så är det ju väldigt, väldigt viktigt att få in en fot i landslaget. Det tror jag inte minst har gynnat en sån som Kristoffer Olsson, att han att Janne liksom fick personlig kontakt med honom och då är det ju mycket lättare att ta med honom i det riktiga landslaget senare. Sen tror jag dessutom att det är väldigt, väldigt bra för spelarna att kunna sätta det på sitt CV också, att jag har blivit uttagen i landslaget, det slår ganska högt om man nu letar efter en utländsk klubb till exempel som inte har lika bra koll på allsvenskan och så vidare, så att har förståelse för att man verkligen vill med till januari-turnén. Men för oss utifrån så spelar det ju inte så stor roll egentligen. Nej. Det är ju mest för spelarnas skull som det är viktigt.
Vem blir högerback i AIK den här säsongen? Robert Lundström, Daniel Sundgren?
Alltså Robert Lundström är ju på G nu på riktigt. Mm. Såg någon liten film där på Instagram att han verkar träna för fullt.
Yep.
Vilket är otroligt kul för hans del. Han startade säsongen helt fenomenalt bra.
Ja, var ju kul.
Och hade han fortsatt sådär så hade han ju definitivt blivit omnämnd som en av de absolut bästa i hela serien. Mm. Utan tvekan. Skadan kom otroligt olägligt, men jag tycker ju definitivt att han borde få chansen igen. Så får vi se vad som händer på mittbackspositionerna. Jansson och Karlsson lär ju vara kvar, men det är ju däremot lite ovisst om Milosevic lämnar och så vidare, så att där kan ju fortfarande hända en del. Och så har ju snackats om det här envisa ryktet om Lustig och vilken position skulle han i så fall ha, skulle han gå in som mittback?
Känns det så?
Ja, möjligen.
Och de ska ha Lundström sung igen, lite så överflöd med spelare.
Ja.
Om Lustig ska komma där också, det känns som att de skulle sätta honom som någon av de tre där bak. Och det skulle han ju fixa utan problem.
Förutsatt att Rickard Norling sätter med sitt tre.
Ja, absolut.
Men det får vi väl anta att han gör.
Någon offensivt sätt då? Nu när vi ändå är inne på truppen.
I januari-turnén eller i... Det var väl ingen jag... Inga saker. Alltså man får ju komma ihåg det där att alla spelare som spelar i utländska ligor som pågår kan ju inte bli uttagna i den här. Det stör ju deras rytm i spelschemat. Sen är det klart att jag tycker att vi har väldigt många spännande spelare ute i Europa just nu som tar för sig ganska väl.
Och så ska vi dela ut julklappar från tabellen. Och vi tänkte att vi börjar i botten. Vi har delat upp 8-8, vilket gör det kanske lite konstigt att det blir en som snackar massa dynga i lång tid, och sen så får den andra komma in och säga vad den tycker, och sen så kommer vi högre och högre upp. Vi börjar i botten. Och då börjar vi väl med vilken klubb ska vi börja med?
Nykomlingarna. Den med sämst ekonomi kanske.
Tycker du det? Ja, jag funderade länge där på Falkenberg. Jag tycker inte att det finns någonting.
Nu menar jag ju Helsingborg när jag sa sämst ekonomi.
Men... Ja, men där är jag redan klar liksom. Och jag tycker väl att... du vill börja där. Ja, okej, men om vi börjar med Helsingborg då. Det är ganska givet mig. Vad heter han? Mikael Käck. Han som köpte de här livstidsgrejen i AIK. Julklappen för mig är att någon i Helsingborg kopierar hela det grejen, och sen säljer man runt 50-75 sådana livstidsgrejer, och det betyder att man får ordning på ekonomin och har ett plusresultat. Så att det är helt enkelt att sälja livstidsgrejer, så att komma på den grejen och dra igång den.
Det är ju ingen dum tanke.
Nej.
Med tanke på att det var ändå lite förvånande här när Granqvist gick ut och avslöjade att han har spelat i princip utan lön.
Ja.
Sedan han anlände i somras. Och det är väl klart att man kan argumentera för att Granqvist, han har ju så mycket pengar redan sedan sina år i Ryssland, att han behöver inte mer cash. Men å andra sidan så det ska ganska mycket till för att man ska jobba gratis på det sättet.
Det är rätt sjukt att man jobbar gratis egentligen.
Men det är en fin gest av honom, minst sagt, och det visar väl också att han bryr sig om klubben genuint. Sen är man ju inte förvånad av att Helsingborg har hamnat i den här situationen återigen, med tanke på vilka spelare man faktiskt har tagit in.
Men de var externa pengar till dem.
Externa pengar.
Menar Aselius när jag pratade med honom. Utan det har inte med det att göra, utan det har att göra med att man tidigare styrelsen som satt innan, som de helt enkelt räknade fram att det skulle vara en viss typ av siffror, men så visade det sig inte vara så att kostnaderna och intäkterna stämde inte överens överhuvudtaget. Den gamla styrelsen, säger man där, var det som ställde till med det här. Så att Aselius menar att de spelarna som togs in där var externa pengar. Men det gör ju också om man tar in spelare på externa pengar hela tiden. Så när man sen eventuellt ska sälja dem, nu är det inte så att man kan komma och sälja granen även om det har ryktats, för att jag tror inte att det har funnits så mycket sanning i det, utan det har nog varit agentsnack liksom. Men det gör att man får inte så mycket pengar för spelare som man värvar in externt, för att det är någon annan som har rätt till övergångssummen. Och det sättet håller ju inte i längden.
Nej, det var väl lite det här de sysslade med förra gången. Det slutade i kaos också. Men rent sportsligt så går det väl inte att komma ifrån att Darijan Bojanic är ett oerhört tapp för dem.
Ja, verkligen.
Och det är ju någon som behöver ersättas på mittfältet. Sen är ju frågan vem det är, men de måste in med spelfördelare helst.
Ja. Nej, men det var tror du att det är möjligt att sälja så många, eller är det bättre att ta julklappen av att granen bara öppnar sin plånbok och betala 5,5 miljoner och sen så har de ett plus?
Du kan ju inte begära mer av den stackaren nu alltså. Även om han nog 5 miljoner för granen, det är nog småpengar.
Det tror jag med. Så att, det är väl de julklappen jag kan tänka mig. Om man går vidare till Falkenberg däremot, då som jag var inne på innan, som jag egentligen inte ser. Det var billigare för dem att spela i Allsvenskan när de var uppe senast för att de hade en sämre arena då, en riktig risig arena. Jag kommer Mitum Nilsson var väl helt galen, han skadades på den arenan. Gustav Nilsson skadades väl också på den arenan, gjorde han inte det innan han blev proffs också. Min tanke var lite, jag diskuterade lite med mig själv fram och tillbaka om julklappen ska vara Gustav Nilsson. Men jag har svårt att en U21-landslagsspelare som ändå får spela en hel del också i Danmark skulle komma tillbaka. Så för att Falkenberg ska få en möjlighet att överhuvudtaget kunna stanna kvar i Allsvenskan, så ser jag ingen annan utväg än att de säljer Björkengren för en jävla massa pengar. För han är den mest han är den enda spelaren de kan sälja.
Du vill bara sälja en massa.
Ja, John är 20 år, en talangfull spelare som absolut skulle må bra av att följa med Falkenberg upp och spela. Men i och med att de behöver pengar för att investera och stärka den truppen, så behöver någon agent vara väldigt skicklig och sälja honom, och det blir liksom miljoner som kommer in som blir en julklapp som man sen kan återinvestera och lägga på resten av truppen.
Ja, absolut.
Ett hyfsat förslag.
Jag tycker det viktigaste också för en nykomling som kommer upp på det sättet, det är att ha ett försvar som i alla fall är ganska stabilt, så att inte det läcker på ett väldigt onödigt sätt. Och då kanske det krävs att man värvar in en mittback exempelvis med mycket erfarenhet som kan stabilisera det. För det är onödigt att börja så att man blir som Trelleborg och bara släpper in mål hela tiden. Alltså då går det ju inte att rätta upp till slut. Men kan man däremot stabilisera den biten, så känns det som att då kan man lösa ett allsvenskt kontrakt i slutändan också. Men ska vi ge oss på toppen också, så att det blir lite blandat.
Absolut. Nu har vi tagit två bottenlag, så då kan vi vänta med AFC. Så gå upp.
Vi går till AIK. Till AIK.
Ja. Kommer du hålla reda på alla vi har gått igenom?
Absolut inte. Nej, men jag tänkte lite grann på AIK och kom fram till att det mest logiska ändå med AIK, det vore att i alla fall, alltså Kristoffer Olsson ser jag redan som förlorad, och det ska han vara också, för att han kan inbringa väldigt mycket pengar till AIK och det tycker jag man ska utnyttja. Däremot så tror jag att det vore oerhört viktigt att behålla Alexander Milosevic, för att Per Karlsson har sett jättebra ut i år, Robin Jansson såg också bra ut på grund av att han spelade med andra bra spelare, men jag tror att Milosevic är än viktigare än vad man tänkte på under säsongen, eftersom att det kändes som att hela laget var så stabilt. Men jag tror att han gör en väsentlig skillnad i det laget, och att få behålla honom, vilket jag inte tror är omöjligt ändå, om det skulle vara så att det inte dyker upp något jätteerbjudande från någon klubb. Det tror jag hade varit oerhört värdefullt för AIK, om det nu är så att de ska försöka försvara den här titeln, plus att de ska bolla det med och försöka nå Champions League också. Så att han och sen möjligtvis då Adu också, det vet man ju aldrig vad som kommer att hända med honom.
Vettigt, jag håller med. Jag har egentligen inte så mycket att tillägga där. Jag är väl inte helt säker på att Olsson försvinner, men jag kan hålla med om att de andra två snubbarna som du drog upp är nog konstigt att säga att de är viktiga han, med tanke på hur bra han har varit, men för stabiliteten så tror jag det. Och sen så har de väl en titel på lite spelare som ska in på de positionerna. Ska bli intressant att se om det ligger något i Sead Haxabano.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryktet, Branimir Hrgota-ryktet och för den delen även Mikael Lustig. Skulle de sälja Olsson och få in de tre spelarna, så är det ju ingen som gråter blod, utan det är nog mer folk som skrattar och glädje, med tanke på att det finns mycket fin kvalitet på de spelarna som skulle komma in i så fall.
Absolut.
Så inget snack där. Nummer två.
ska IFK köra Norrköping vidare.
Ja, gör det. Kör.
Norpan. Det känns ju som att IFK Norrköping har seglat upp lite grann och möjligtvis kommer att bli en sån här klubb som där en efter en försvinner. Det är inte konstigt att det finns mycket intresse för Norrköpings spelare. Och det är ju inte konstigt att David Moberg Karlsson försvann nu, exempelvis. Men jag tror ändå att det är oerhört viktigt att dels försöka behålla de viktiga nyckelspelarna man har, men också att försöka hitta en ny Andreas Johansson. Det går ju typ inte.
Nej.
Men man måste, jag tror att alltså, hans betydelse också, där kommer vi återigen till det här med mittback och hur viktigt det är med ett stabilt försvar. Alltså, ja. Han har gjort extremt mycket för IFK Norrköping. Sen tycker jag att sån som Henrik Kastegren, som lite grann kastades in nu mot slutet, såg otroligt stabil ut också och skötte sig oerhört fint. Men någon måste ta på sig den ledarrollen.
Dagestål?
Ja, absolut. Men jag tänker ju också det här att få tillbaka en sån som Nyman till exempel vore otroligt värdefullt.
Ja, det håller jag med om. Det är väl han som går då, för att jag tycker också att det är svårt. Jag funderar på det där när jag letat efter, jag kollar på utlandsproffsen som är, och så tittar man på den positionen och så tänker man att ja, vilka skulle kunna komma till Norrköping och ta den rollen. Men det finns ju egentligen ingen, utan då får du bli en spelare på en annan position, och då faller det ju, alltså då blir valet Nyman. Han skulle ju vara en perfekt julklapp för IFK Norrköping. Det är liksom en spelare som har varit där tidigare, han har kvaliteter offensivt också, vilket inte är helt fel med tanke på att man har sålt DMK då. Så han skulle ju vara perfekt. Sen är det klart att försvaret också måste funka sen. Och det får man hoppas på att det gör på de spelarna som är kvar, även om man har tappat rätt mycket stabilitet bakåt. Så jag kan inte hitta en, jag tycker det är jättesvårt att hitta en försvarare. Bara plocka en så och bara sätta där och säga att men den här, han blir perfekta ledare liksom.
Nej, men sen så har man ju alltså Krog Gerson, alltså jag kan ju tänka mig att han kommer att bli den spelaren som man får lita sig på numera. Men det är precis som du säger, det är svårt att hitta de pådrivarna. AIK hade ju, jag ska inte säga tur, men tur i oturen att det faktiskt fanns någon i truppen efter Nisse Johansson som visade sig vara en fenomenal lagkapten i Helen Goitom. Det är ju någonting sånt man vill se i sin egen klubb.
Ja, och det är ju rätt svårt att hitta någon annanstans också. I allsvenskan, svårt att bara ta en.
Absolut.
Jag kan inte komma på någon.
Sen tycker jag det är kul att de har fått in en sån som Simon Thern, som är en åsiktsmaskin av rang, för det tycker jag saknats i Norrköping.
Ja.
Där är ju en kille som verkligen...
Ja, David Moberg Karlsson brukar kunna sticka ut och säga
han det. Brukar, det är sant.
Jordan Larsson, men han blir riktigt arg. Men inte, det brukar inte vara så positivt alla gånger.
Nej. Man har ju en speciell, alltså efter Norrköpings matcher så har man ju, först går man till Thern och så får man citat från honom. Sen går man ju till DMK. Det har ju alltid varit så.
Ja, varenda gång de har varit i Stockholm så har ju Tern sprungit ut en annan väg eller gått något håll, så att jag har faktiskt inte träffat honom i Stockholm en enda gång. Jag har varit på Norrköpings matchup, så att för mig har det alltid blivit DMK och Andreas Johansson faktiskt.
Jag har haft nöjet att prata med Tern efter båda AIK-matcherna. Det
räckte. Det är nice.
Ja, det var en på bra humör.
Ja, men det är skönt. Det är skönt. Men han är härlig. Sen så går vi ner på, vi flyttar fokus. Jag flyttar mig längre ner i tabellen och hamnar på AFC Eskilstuna.
Det här ska bli spännande att höra.
Vad de ska göra? För mig är valet självklart. De ska plocka tillbaka Omar Edari.
Ja, vill han det, höll jag på att säga. För nej, nu är inte hans koppling till Eskilstuna, eller AFC får man väl säga.
Den hade ju med Öskan och hela
den.
Ja, absolut. Men jag bara säger att en perfekt julklapp för dem är om han kommer tillbaka. För att jag tycker att de visade i Superettan att de fick in Ajeti som var väldigt viktig. Men de har ett jättebra försvarsspel. Och jag tycker väl inte att det ska skilja så. Det är klart att det skiljer mellan scener. Men det försvarsspelet borde ändå ge en del poäng. Och då behöver man ha kvaliteten framåt. Och då tycker jag väl att Omar skulle komma tillbaka dit där han vet att det funkade bra för honom senast, skulle kunna vara bra. Sen är det inte säkert att han vill det, men nu är det jag som bara hittar på en julklapp och då tar jag han.
jag tror dels det är viktigt att behålla en sån som Samuel Nnamani. Men jag tror dessutom att AFC Eskilstuna inte borde ha speciellt svårt att dammsuga Stockholmsområdet, för att jag tror det finns säkert många spelare som värdesätter att bo i Stockholm.
Ja,
exempelvis har vi ju BP som åker den här superettan. Det är säkert någon spelare där som fortfarande vill spela allsvensk fotboll och kan tänka sig att pendla dit, inte speciellt långt. Så att jag tror väl inte att AFC kommer ha jättesvårt ändå att hitta spelare som skulle kunna tänka sig att spela där. Men det är klart, sen ska det lösa sig också.
Men Omar är ju inte helt dum julklapp för dem.
Absolut inte.
Han var ju fin när han var där. Så vi kör varannan, så då är det din tur.
Då går vi till nummer tre, och det var ju Malmö FF efter många om och men.
Ja, det var. Trodde man inte den här säsongen startade? Eller jo, det beror ju på i sig om man var Magnus Persson löv eller inte.
Det var ju länge sedan en MFF-säsong började så uselt och avslutades så fantastiskt som det ändå har gjort med, förutom Europaplattan då, så även de här framgångarna i Europa League. Man får ju säga att det vändes. Det kan verkligen vända, eller vinnarna kan verkligen vända. Och där får ju Uwe Rösler ha lite cred för att det blev så. Men jag tycker väl, när man tittar på MFFs lag, så är det redan urstarkt. Centralt mittfält, ingenting att klaga på. De har anfallare som levererar. De har fortfarande Carlos Strandberg som... Alltså, där man förväntar sig att det finns mer. Det har vi gjort ett tag nu. Men Marcus Antonsson har kommit in där och sett fenomenal ut. Så att det är väl på mittbacksidan man behöver förstärka. Rasmus Bengtsson, som vi alla känner till, är ju... Det är svårt att hitta ett större fan än mig när det kommer till Rasmus Bengtsson. Mm. Men tyvärr så dras han ju mycket med skador.
Han var med i UEFAs lag när...
kan jag tänka mig.
Europa League där. Han, Bachego och Antonsson.
Det förvånar inte mig. Och som sagt, jag tycker ju att han och Lasse Nilsen är ett väldigt bra och stabilt mittbackspar. Och när de spelar trebackslinje så tycker jag att Safari också har sett fin ut i den rollen. Men in med en ny mittback. Det hade man mått bra av. Ska tilläggas att jag tycker att Frans Brorsson, som ofta får mycket skit, tycker han har gjort en väldigt bra säsong. Men det är väl klart att en ytterligare en mittback, sen vem det skulle vara, alltså drömmen vore ju självklart Pontus Jansson eller Filip Hellander, men det är ju ett väldigt long shot med tanke på att det går väldigt bra för dem båda två i sina respektive klubbar. Men en riktigt bra mittback, det tror jag MFF hade mått väldigt bra av, och då har man också haft en än bredare trupp än man redan har.
Det kommer. Sirius. Den är svår. Jag funderade fram och tillbaka. Hade inte Niklas Busch varit tillbaka, så hade jag nog önskat honom.
För en ny Ogbu.
Ja, exakt. Det blir lite så. Det är ju forwards som behövs komma in där. För jag tror att det kommer bli väldigt spännande med den konstellationen som de har tagit in. Jag tycker det blir jättekul att se Henrik Rydström. Även om det här inte är en Kalmar-trupp, så är det ju en icke så etablerad trupp som i många andra klubbar. Om han hade tränat lag som hade varit lite högre upp, så det ska bli kul. Jag väljer att plocka två större spelare från två andra allsvenska klubbar som två julklappar till Sirius. Och den ena är Denny Avdic i AIK, vilket jag tror skulle vara en bra pjäs. Jag tror inte att han vill flytta från Stockholm. Han kan pendla till Uppsala utan problem. Jag tror inte att han jag tror att han är sugen på att spela forward, och det finns en plats för honom i Sirius utan tvekan. Någonstans där inne i kroppen borde målsinnet sitta kvar också. Han var ju fantastisk på det sättet. Han gjorde ett jättehårt jobb i AIK, även om det inte var med så mycket mål. Men han sätter jag där. Och sen även Victor Podell, som jag tycker har fått så lite chanser av Jimmy Thelin, och ändå är en allsvensk anfallare som borde hamna mellan 7 och 10 mål per säsong om man får tillräckligt mycket chanser. Så att jag sätter Podell och Denny Avdic i Sirius. Två julklappar för dem. Två anfallare.
Ja, Victor Podell är väl kontraktslös fortfarande. Så att det är...
Och det borde ju Avdic också vara.
Ja, fast jag tror ju faktiskt att den är Avdic blir kvar i AIK i slutändan. Jag,
du tror det?
Jag har känslan av att han är lite av en Olivier Giroud, att han, han tycker det är helt okej att sitta på bänken, bara ja, spela i en jävligt bra klubb och ha tillgång till bra faciliteter och ett skönt gäng.
Säg inte emot det, han tyckte att det var skitkul i AIK trots att han satt på bänken.
Ja, och det förvånar ju inte en på ett sätt. Så har man lön där och sen så går man och tränar och man vinner en massa och jag har inte svårt att förstå det.
Nej.
Men absolut, det är väl klart att Sirius skulle behöva en eller två spelare. Och det är också sådär när det kommer in nya tränare, man vet liksom inte riktigt. Det kan ju som bekant gå precis hur som helst. Mm. Det har vi ju sett prov på i år, inte minst.
Mm.
Andra hållet då är det Bayern, va?
Ja. Yeah.
Som är näst på tur.
Ja. Oh.
Det här kommer ta lång tid alltså.
Ja, det kommer det göra. Ja. Jag har ingen aning.
Ja, men den här kan gå ganska snabbt. Ja. Padibba, säger jag. Tillbaka med Padibba i Bayern. Det är precis vad de hade behövt. Han saknades betydligt mer än vad man kanske hade trott på förhand när han försvann. Och jag tror väl att det finns ingen annan klubb för honom i Sverige i alla fall. Förutom Hammarby. Får man nästan se som en ganska win-win situation om man kommer tillbaka. För de lär ju inte, Hammarby lär ju inte få betala sådär jättemycket pengar. Inte så mycket som de sålde honom för i alla fall.
Nej.
Så att då kan de kanske ha gjort sig några miljoner där. Och Padibba har fått lite pengar också. Men nej, jag tror att han hade varit en mycket, mycket bra julklapp för Hammarby. Också skillnaden mellan en del poäng.
Ja. Gillar han Madde säger att han ska dra utomlands. Gör han det så tappar Hammarby en startspelare och en ganska stor lönepost. Det finns en kille i Örebro som har spelat i Hammarby tidigare. Är sugen på en ny utmaning. Skulle det kunna vara ett alternativ?
Det har ju tjatat som Hammarby sedan dag ett, känns det som.
Han har ju sagt det själv också. Intresset verkar inte vara jättestort. Jag läste en text på Fotbollskanalen. Han åt upp. Upprepade sig själv gång på gång. Vi får se.
Ja. Typ så att, men sen har det ju, det var ju en väldig hype kring honom i somras och den fallnade ju av lite eftersom att ÖSK också, hypen kring dem försvann också lite grann. Men vi får väl se. Det är ju en bra fotbollsspelare om inte annat.
Ja. Elfsborg 12. Jag skulle vilja säga en ny tränare. För att jag tycker inte att Jimmy Tillin har fått ut så mycket. Men julklappen blir istället att Jimmy Tillins ett år i Elfsborg ska få några resultat, rejäla resultat. Den är väl lite lång. Men sen så tycker jag ju samtidigt att de behöver få in försvarsspelare och anfallsspelare, för att han verkar ju inte gilla de forwards som fanns där. Han spelade med Jebali sen när han hade sålt. Det var ju han som han ville ha liksom. Och sen så, han verkar ju inte gilla Prodell överhuvudtaget. Så det känns ju som anfallare är någonting för dem. Och även vad heter det? Försvarsspelare. Utan tvekan. Sen tycker jag det är lite svårt att välja någon. Men om jag skulle välja någon forward.
Säg nu inte Turay.
Nej, han skulle inte välja att gå dit.
Jag tänker om jag är en tung jävel typ på topp.
Ja, men jag funderar ju på det. Vill han verkligen ha det? Är det det han vill ha? Nej. Han hade ju Chibitski till exempel i Jönköping som man tyckte funkar bra. Sen hade han Jebali i Elfsborg. Mm. Sen tyckte man ju själv att när de slänger in alla bollar i boxen så borde vara Podell och Frikta. Men han spelar ännu med Jebali hela tiden. Så det känns som att han vill ha en annan typ av forward.
Om vi tar tillbaka Sibitski då.
Ja, vi kan ta han då.
Mm. Att ta tillbaka, men alltså få honom till.
Få in honom. Han är ju Molde, spelar en del, men ja.
Mm.
Sibitski blir julklappen i Borås.
Kanske inte jättepopulärt i MFF-kretsar. Jag vet inte hur de har reagerat. Men nej, de kanske inte ser Elfsborg som ett hot, så att det kanske känns okej att han går dit. Jag vet inte.
Att han får lite speltid där.
Ja.
Mm. Ja.
Sen är det Häcken, va?
Ja.
Häcken efter Bajen. Och det jag skulle vilja ge Häcken, det är ett bättre facit mot topp 5. Ja. För att där har, det är där de har brustit i år. Och där måste de lite grann försöka utvärdera vad det är de misslyckas med när de kan göra det så himla bra mot alla övriga lag. Mm. De har tappat väldigt mycket poäng mot de lagen. Och hade de, det hade räckt med någon vinst här och där, så hade de ju varit uppe och slagit som Europaplatserna. För det är mycket, vi vet som bekant att det är god ekonomi i Häcken. De har ett väldigt, väldigt bra lag, bra trupp. Mm. Så att, nej, de kan bli farliga nästa år om det är så att de försöker reda ut vad det är de gör lite mindre bra mot de lagen som ligger lite högre upp i tabellen. Mm.
Håller med. Vettigt. Bra.
Har väl inget att invända
där. Nej, det är inte så jättelångt från Hisingen till Kamratgården. Och IFK Göteborg är nästa. Och för mig, alltså här finns så många julklappar så jag vet inte riktigt vad jag ska. Alltså Färjan, assisterande tränare i Sundsvall, tycker jag är en jättebra julklapp till dem. Sen finns, har de ett gäng utlandsproff. Marcus Berg har flyttat lite, också en jättebra julklapp. Oskar Wendt, hans kontrakt håller på att gå ut, också en bra julklapp. Mattias Biasmi verkar ha kommit igång i Turkiet. Han vet inte om de vill ha honom, också en bra julklapp. Men jag tycker ändå att den bästa julklappen är någon som inte har den där jättekopplingen till Blåvitt. Han har ryktats dit, han ska förmodligen flytta dit för att han säger därifrån, och han har, när han har fått vara liksom stjärnan och få utrymme i en klubb som Örebro, har han varit så fantastiskt bra i Astrid Adrevic. Och jag tror i det här IFK Göteborg, där han verkligen blir stjärnan, det blir han ju. Och så vill han ju spela en sån typ av fotboll. Eller han har ju den foten, vänsterfot. Så jag tycker att Astrid Adrevic, IFK Göteborg, är den perfekta julklappen. Och de säger absolut att de inte har pengar, men för mig är det liksom inget snack. Det är bara att försöka hosta upp dem. Batanero tyckte jag skulle vara kanonbra innan, men jag tror inte att han kommer hamna där. Han är nog,
han är för dyr.
Han är för dyr för det. Astrid Adrevic behövs ingen övergångssumma. Han vill absolut ha lite pengar i fickan, men ja, man borde kunna fixa det. Så jag tycker att han är den bästa julklappen för dem. Sen kommer nog Färjan. Och sen kommer Marcus Berg.
Jag måste
konstigt ha Marcus Berg som trea, men ja.
Var det GP som skrev det här med att Bosko Orovic skulle vara aktuell som assisterande tränare i IFK Göteborg? Jag bara såg något sånt rykte fladdra på vi, och det som slog mig var att jag kan inte tänka mig någon som är mindre kompatibel egentligen att vara assisterande tränare. Det känns som att Bosko är en sån som gärna vill bestämma och vara den som leder en klubb.
Ja, han har ju varit både sportchef och huvudtränare i Gaj, så att han har haft
dubbla. Ja, det är den bilden jag har haft.
Ja, exakt. Och att han skulle komma in. Nej, det tycker jag också känns konstigt. Och det känns också lite främmande att han skulle... han har ju en historia bakom IFK Göteborg, och lite svårt att se att han hamnar där nu.
Det känns bara som att det kommer hända ganska mycket mer på den sidan i IFK Göteborg också.
Ja, det är svårt att se. Då skulle han ju kommit in som huvudtränare i så fall. Och fått hela ansvaret.
Det var min tanke.
Ja, men jag håller med. Jag tyckte också att det var märkligt. Pontus Farnhud har nämnt också. Ingen aning, jag har ingen koll på alltså vad han kan, eller har inte han jobbat lite som expertkommentator och lite slash agent i något läge också, har jag för mig. Jag vet inte. Som sportchef väljer Jonas Olsson alla dagar före Pontus Farnhud, för Jonas har varit tidigare. Och ska de liksom komma tillbaka till det där gamla Blåvitt och eventuellt få hem några av dem som har varit där innan, så känns ju Jonas Olsson som klockan.
Ja, det är ju rätt så svårt att hitta den där perfekta mixen. Alltså just kring sportchefer så tror ju många att men så länge de kan fotboll så är det bra. Men det är inte riktigt, man måste hitta den här personen som har den perfekta mixen mellan ha ett fotbollskunnande och ha det här business-tänket också. Det är inte helt enkelt.
Nej.
Det var väl lite som Kim Källström sa när jag träffade honom tidigare i år, att det hade nog passat mig. Jag tror också att Kim Källström hade blivit en väldigt
bra sportchef. Ja, men absolut.
I Djurgården kanske, någon gång, vem vet.
Han har nog också kunnat, ja, men han känns, Håkan Mild kändes ju som bra när han var i Blåvitt. Mats Gren, nej. Jonas Olsson känns också bra. Ja, Östersund är ditt.
Ja, Östersund, jag ska fatta mig kort där. De är inne i en turbulent tid, med tanke på allt som händer kring Daniel Kindberg just nu. Vi får väl se vad som händer under rättegången i vår. Jag vet inte exakt när den kommer ske. Men oavsett vad och oavsett utgången där så lär han ju överklaga beslutet om det skulle bli en fällande dom.
Oh.
Så att det här kan ju hålla på väldigt, väldigt länge. Så min julklapp till Östersund skulle väl vara att han frias. För att jag tror att fälls han i alla, vad säger man, på alla nivåer,
instanser,
så att säga, instanser.
Ja.
Då tror jag dels att det finns en risk att de kommer att degraderas till superettan, med tanke på att det faktiskt finns viss bevisning för att ja. Östersunds FK har varit inblandad i det här.
Ja.
Dessutom så tror jag att eftersom att han då inte kan arbeta i klubben längre, då tror jag faktiskt att man tappar en oerhört, för säga vad man vill om Daniel Kindberg, men han är en oerhört kompetent businessman, och det är ju faktiskt han som har varit den absolut mest bidragande faktorn till att Östersunds FK klev upp i Allsvenskan. Så jag tror att tappet efter honom kommer att vara tungt, med tanke på att Graham Potter inte längre är i klubben.
Nej.
Man har tappat många spelare, och jag tror att man kommer att tappa ännu fler av de här viktigaste spelarna i vinter.
Agree, 100%, inget snack. Kalmar FF, ny tränare skulle jag vilja säga. Ja, det är hårt mot Magnus Persson. Så jag skojar bara.
Men det är svårt att veta hur Magnus Persson kommer att göra, hur bra ifrån sig han kommer att göra där. Det är, många pekar ju mycket på det här att nej, men han har inget bra facit egentligen som tränare. Han har inte uppnått sådär jättemycket och har misslyckats en hel del. Å andra sidan så har han ju en väldigt intressant ledarstil som när den fungerar ser riktigt bra ut. Så att det känns som att det kan gå lite hur som helst. Det kan bli jättebra, det kan bli jättedåligt.
Jag tyckte att det var fel att välja han för Henrik Rydström. Och jag har nästan aldrig riktigt varit så, jag har nästan aldrig varit imponerad av honom heller. Jag vet inte. Jag, ja. Men hur som helst så tror jag ändå att första säsongen kommer bli jobbig för Kalmar. Men sen skillnaden här för honom att han kommer till en klubb på landslagsnivå, var han ju i Estland. Det var nog kanske ganska lugnt. Men här får han ändå, borde han få ganska mycket tid. Och har han några tränaridéer och har kvalitet som tränare, så kommer han få tid att testa detta i Kalmar under lång tid innan han får sparken. Vilket är svårare i Djurgården och Malmö, även om han blev hotad i Djurgården enligt uppgifter, och i Malmö så ja, fick han gå. Så att han finns ju tid. Men den självklara julklappen för mig, det är inget snack här, det är att Rasmus Elm skriver på för flera år till och liksom blommar ut så här. Eller bara att han skriver på ett kontakt och är kvar.
Han verkar ju inte helt nöjd nu med sättet
Nej.
Som styrelsen har hanterat.
Nej. Men det är den givna grejen för mig, för Kalmars del.
Absolut.
Your turn.
Är det min tur?
Är det Djurgården?
Ja. Inte jättesvårt, eller jo faktiskt. Det är ganska svårt.
Extremt svårt.
Det är väldigt svårt att veta. Man vet om att Djurgården behöver en hel del, men det är lite svårare att sätta fingret på vad. Såklart Karim Rapti, jag bara sitter och väntar på att han ska bli klar för någonting. Det är ju nu eller aldrig, känns det som. Då måste man ju in en anfallare, och då har man ju pratat om stora delar av säsongen, och tycker väl inte att det känns som att varken, alltså både Kostić har ju spelat i den rollen en del, men jag tycker väl inte att han faller speciellt väl ut där. Alltså man behöver in med någon ny. Och,
det beror på hur de kommer spela också.
Ja, men exakt. Men det är klart, skulle Magnus Eriksson nu bli klar för Djurgården, så är det ett fantastiskt tillskott för dem. Och det är ju den typen av spelare som man kanske behöver. Alltså nu är han ju en ytter främst, men det är ändå det är en spelare som man vet har fungerat väl i Djurgården tidigare. Han har många poäng i sig. Så att det är klart att de behöver en hel del, men det hade ju inte skadat med Mange in.
Börjar Turay då? Kommer han nu när öskan har dragit?
Nej, det vore väl konstigt.
Ja.
Nej, jag vet inte. Det som är bra också med att nu Bergstrand Lagerlöf har tagit över Djurgården, det är ju att det kanske inte är det mest spännande tränarparet i Sverige. Nej. Men de har samtidigt en massa erfarenhet av allsvensk fotboll. Därför tror jag inte att de kommer de kommer inte misslyckas, de kommer veta om det inte ser bra ut den första tiden, så kommer de veta om vad de ska göra för att de ska börja plocka poäng. Jag tror det ska krävas väldigt mycket för att de hamnar i en jättekris liksom.
Men alltså Tinoten Kadavere spelar ju typ ingenting, va? Han har väl varit lite skadad också i franska andra divisionen.
Lovre gick han till, va?
Ja, han har spelat någon cupmatch typ. Och sen har du Boya Touré som är i Belgien i Sint, jag vet inte vad de heter. Men båda de, den ena har ju varit där innan och den andra har ju kopplats dit. Men då har ju saken varit att Özkan var tränare och han har ju haft honom tidigare. Men det känns ändå som att Boya Touré, eller chansen att han hamnar i Allsvenskan igen, är ju ganska stor om det fortsätter så i Belgien, anser jag. Sen är frågan vilken klubb hamnar han då i. Han har ju visat i Allsvenskan att han kan spela i, alltså han skulle absolut kunna spela i en klubb som är klart bättre än de han har varit i. Och om Djurgården då tappar Kirim och Gab, så är det inte det samma typ av spelare. Men sen är ju frågan, hur vill de spela? Jag tror inte att de skulle tacka nej till den typen av spelare. Och Bosse har ändå varit där och huggt tidigare, är jag helt övertygad om, för det är i och med så snackat har gått. Men ja.
Ja, vi får väl se.
Det finns väldigt mycket frågetecken i den klubben. Det är jättesvårt att säga var de hamnar, hur det kommer gå. Det
ska bli oerhört intressant när försäsongen drar igång.
Ja.
För man kan ändå, även om det inte säger jättemycket, så säger det.
Vi får se lite vilka som är kvar och hur de vill göra. Örebro SK varvade ju in Broberg till den klubben. För det är ett jättetråkigt svar för min del. Det är ju att behålla Besara. Det är den julklappen för dem. Han har ju sagt att han vill gå vidare, men samtidigt finns det ingenting. Och för dem är det bara hoppas på att han väljer att stanna kvar.
Igbana Nike då?
Är han så nära att flytta?
Nej, men man vet aldrig.
Ja, absolut. Men jag väljer Besara. Kanske är fel.
Nej, men det tycker jag, det är väl problemet. Örebro är väl som det är i nästan alla klubbarna som inte är med och slåss. Fast
det typ. Hade också kunnat vara ett alternativ utvis på mitten.
Ja, absolut. Men det är ju oftast att det inte är speciellt mycket bredd. Och det är ju ganska viktigt för alltså för ett lag att ha, alltså nu har man Igbo Nanike som vi vet, när han är på topp, då är han ju lätt en av allsvenskans bästa anfallare.
Absolut.
Kanske skulle behövt någon som kan släpa efter där bakom honom, om nu Besara försvinner också dessutom. Men det är svårt, alltså de har det ju tufft om klubbarna, de får ju liksom dammsuga närområdet. BK Forward är en klassisk klubb där som de har tagit väldigt många spelare ifrån. Så är det. Var det alla klubbar?
Nej, det är det inte. Det kanske är dags för en sån som, jag tänkte på en sån som Erik Israel, sån som var i Hammarby. För är det inte dags han att komma hem till någon allsvensk klubb snart? Men kanske han vill åka till Bayern. Men...
ja, det är klart.
Nej, den sista är den klubben som jag pratade om i början.
Ja, men gud, det var därför det kändes som att vi hade pratat om
Sundsvall. Vad är det? Har de redan fått sin julklapp i Linus Alenus?
Ja, det tycker jag. Det är officiellt nu också.
Ja.
Blev det när vi just satt och pratade här. Så att, kul för dem. Grattis, säger vi till. Till GIF Sundsvall. Jag klis i magen av Hallenius. Han har ju säkert fått ett drömkontrakt där.
Ja, nej, men det känns ju där i alla fall att han visar någonstans att det inte är pengarna utan det är tryggheten som är viktigast. Han gillar väl, och han har ju visat i Sundsvall att han har kvalitet som fotbollsspelare. Han känner väl att han vill bo kvar där och med sin familj och sådär. Inget snack om saken. Spännande. Och det gör ju att mitt kamikaze-tips som jag kommer göra i januari.
Det kommer förändras.
Kommer förändras. Kommer vända kappan efter vinden. Och det sa ju Robert Laul i en podd här för 2 eller 3 år sedan, tror jag, att det var helt okej. Så att inga konstigheter att göra det. Känns bra. En fråga. Åker Blåvitt Marcus Enberg? Åker Blåvitt ur 2019 eller kan spelarna från U-lagen komma upp och vända på steken? Enligt Poja har de 0 kronor. 5 spelare tog de upp.
Ja. Ja,
en landslagsman. Eller landslagsungdomsspelare. Och en som hade varit lite ut och in. I Holm hade vi varit ut och in. Och Wikström var väl en som var där. Sen var det 3 på lärling.
Wikström är ju inget okänt ansikte. Nej, exakt. På det sättet. Nej, men jag tycker, och jag har ganska höga förhoppningar på Benjamin Nygren också. Som hoppas få chansen. Det hade varit kul att se att IFK Göteborg faktiskt satsar på de unga och att det hade fallit väl ut. Jag tror inte att de åker ur. Jag tror de har lärt sig väldigt mycket av det här året som ju skulle ha varit ett sorts omstartsår men slutade ingenting i princip.
Finns ju ändå Nygren, Paka, Karasvili och Robin Söder hade ju en fin talang en gång i tiden.
Ja, Karasvili har ju skrivit på nytt också, så att det är ju positivt.
Jag ser han som en outsider att vinna skytteligan, för att jag ser han som den som kommer göra målen.
Förutsatt att de inte spelar 4-4-2, för jag tyckte inte riktigt att Karasvili kom till rätt när de gjorde det. Han var betydligt bättre i andra formationer.
Men du vet, en sån spelare som gör alla mål för ett lag skulle han kunna vara, och då skulle han kunna hamna någonstans där. Emil Salmonsson har ju sig lämnat.
Precis, där har man ju lite att fylla. Det är mycket frågetecken i IFK Göteborg. Sen samtidigt så de har ju fortfarande sitt varumärke.
Att Wiklander, det har ju, eller får ju inte vara kvar heller. Så det är mycket erfarenhet som försvinner.
Vi får se om de löser det.
Ja, jag tror inte heller att de åker ur. Jag tror att Karasvili kommer bli bättre och bättre med tiden och kommer väl bli den killen som till slut räddar ekonomin där. Kul att se. De skulle gå ut och prata om årets ekonomi här i dagarna. Man har haft en styrelsemöte nyligen. Så det ska bli kul att se vad det säger. Ja, då är vi klara. Något att tillägga? Det var alla julklappar. Jag vet inte hur roliga de var.
Ja, det blev väldigt långt.
Det blir ju alltid långt.
Avsnitt.
Får se när vi är tillbaka. Någon gång efter nyår. Då har vi lite vad som helst att prata om. Tack så mycket för att ni har lyssnat. God jul, gott nytt år. Sköt om er.